Efter vår genomgång av nådens läror, eller kalvinismens fem punkter, som jag avslutade förra gången jag predikade, så ska vi idag inleda en ny serie. Det är första Korintherbrevet. Vi ska gå igenom hela brevet, kapitel för kapitel, vers för vers. Inte hoppa över någonting, inte ta någonting två gånger, utan gå igenom det vers för vers så som det kommer. Hur länge det kommer att ta oss vet bara Gud. Det finns 437 verser i första Korintherbrevet, vilket gör det till det längsta brevet i Nya Testamentet. Fyra mer än Romarbrevet. Det gick igenom Johannes 3, 16-21, så tog det tre gånger att gå igenom sex verser. Så det gav en hastighet på två verser per gång, vilket skulle innebära 218,5 predikningar. Med en predikning i månaden så tar det ungefär 18 år. Men om det är någon som blir förskräckt och tänker att vi ska spendera de nästa 18 åren i första Korintherbrevet, så ta det lugnt bara, vi ska nog ha lite mer fart än så. Men eftersom vi kommer att gå igenom detta brev vers för vers, så är det klart att det kommer att ta en lång tid, och detta är ett stort projekt. Och jag är övertygad om att vi behöver gå igenom det så noga, ta varje vers skilt för sig, titta på den och se vad den säger. Eftersom det är så som den helige ande ledde apostlarna och de andra som skrev böckerna i Bibeln. Att så skulle Guds ord nedskrivas. Så skulle det bli bevarat till oss idag, 2000 år senare. Så idag ska vi då inleda med en introduktion till första Korintherbrevet. Vi kommer att kolla lite på vem det som har skrivit det här brevet, till vem det skrevs, när det skrevs. Och vi ska därför inte egentligen gå in på några verser idag, utan vi ska bara läsa de tre första verserna av första Korintherbrevet, och så ska vi kolla på lite bakgrundsinfo om första Korintherbrevet. Men om ni vill slå upp, om ni har er bibel med er, till första Korintherbrevet kapitel 1, så ska vi läsa de tre första verserna. Första Korintherbrevet kapitel 1, vers 1-3. Lyder så här: Från Paulus, genom Guds vilja kallad till Kristi Jesu apostel, och vår broder Sostenes, till Guds församling i Korint, det kallade och heliga som helgats i Kristus Jesus, tillsammans med alla som åkallar vår Herre Jesu Kristi namn, på varje plats där det eller vi bor. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Amen. Så här har vi nu det brev som traditionellt brukar kallas för första Korintherbrevet. Detta för att skilja det från andra Korintherbrevet, som är ett senare brev från samma författare till samma mottagare. Så vi börjar vår bakgrundskoll med att se vem det är som har skrivit detta brev. Vem är författaren till detta brev? Nå, författaren, det är inte svårt att hitta honom. Han omnämns omgående här i första versen, från Paulus. Så vem är Paulus? Paulus är kanske den kändaste av de bibliska personerna förutom Jesus Kristus. Han är känd bland såväl troende som icke-troende. Han har gett namn till tusentals kyrkor runt över hela världen. Han nämns i Bibeln som en framstående missionär, en teolog, en apostel och en predikant och en församlingsplanterare i den första kyrkan, en urkyrka. Paulus nämns som författare till åtminstone 13 brev i Nya Testamentet. 14 om man räknar med Hebreerbrevet, men det är omdebatterat vem som har skrivit det. Och hans arbete, hans missionärsarbete, upptar 16 kapitel av apostlagärningarna. Så man kan alltså säga att cirka en tredjedel av Nya Testamentet är antingen Paulus egna ord eller hans arbete. Så mycket av vår kristna teologi, våra läror, kommer direkt från Paulus, från vad han har sagt, från vad han har gjort. Att säga att Paulus har haft en viss betydelse för kyrkans utveckling är en underdrift. Han har haft en mycket, mycket stor betydelse. Så Paulus föddes i en judisk familj i staden Tarsus i det som idag är södra Turkiet. Den tiden hette provinsen Kilikien. Enligt Apostlagärningarna 21:39 så var det en betydande stad, alltså en stor stad. Det var mycket människor som bodde där. Genom sin släkt så var Paulus av Benjamins stam. Hans hebreiska namn, Saulus, kommer från den store israelitiske kungen Saul. Från apostelgärningen vet vi att Paulus under vissa tider av sitt liv livnärde sig som tältmakare. Som sådan, och med tanke på att han hade medborgarskap i Tarsus och i Romarriket, så vet vi att han var i en ställning, en hög social ställning, eftersom det i Apostlagärningarna 22 om officeraren, den romerska officeraren som kommer att arrestera Paulus, han säger att det romerska medborgarskapet hade kostat honom mycket pengar. Och även det finns en antik skribent som har menat att även medborgarskap i Tarsus var värt 1,5 års lön. Så det var, han hade alltså en väldigt bra social ställning, kan man säga. Han hade, det gick ingen nöd på Paulus. Och vi ser också att han var en framgångsrik och en auktoritär man bland judarna före sin omvändelse. Han hade fått auktoritet av översteprästen själv att fängsla kristna. Paulus var alltså väl ansedd. Han hade kunskaper i hebreiska, i arameiska, i grekiska, som var den tidens lingua franca, alltså jämförelsevis engelska idag, som kunde talas över hela romarriket. Han utmärkte sig i kunskap om lagen, och han vittnar om att han gick längre i judendomen än många jämnåriga. Om någon var en sann jude, så var det Paulus. En sann jude enligt mänskliga traditioner alltså. Och detta syns också i Paulus liv före hans omvändelse. Han var, som jag nämnde, en stark förföljare av församlingen, av det kristna, av det första kristna. Han hade myndighet att kasta dem i fängelse, och det står att han röstade för deras avrättning. Han hade alltså auktoritet, och enligt vissa som har kommenterat det här, så betyder det att han måste ha nått en ålder av minst 30 år, eftersom inga judar under den åldern fick ha en sådan auktoritet. Och med tanke på detta så betyder det att Paulus mycket troligt var född ungefär vid vår tideräkningsbörjan. Alltså ungefär samtidigt som Jesus, eventuellt några år senare. Att Paulus var en så stark motståndare till kristendomen finner vi i Jesu död. En orsak till det är Jesu död. Hans död på korset. Och varför just det? Jo, för att en död genom att bli upphängd på trä var enligt Moselag ett tecken på en förbannelse från Gud. Det var alltså otänkbart för judarna att Guds egen messias skulle bli korsfäst, att han skulle bli uppspikad på trä. Det var fullständigt omöjligt. Och Paulus själv vittnar också i detta brev, det första Korintierbrevet i vers 23 här i kapitel 1, med att skriva: men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten. En stötesten innebär alltså ett omöjligt överstigligt hinder. De kunde absolut inte tänka sig att Messias skulle bli korsfäst. Men Paulus skulle inte fortsätta att vara en motståndare till kristendomen. Under en resa från Jerusalem till Damaskus fick han i en syn se Jesus Kristus själv. På ett ögonblick så blev han omvänd, och han bekände Jesus som sin herre. Apostlagärningarna berättar för oss att Paulus efter denna händelse var blind, och att han inte fick sin syn tillbaka förrän en lärjunge vid namn Ananias kom och lade händerna på honom. Och vid samma tillfälle så uppfylldes Paulus av den helige ande och fick synen tillbaka, och han lät döpa sig. Så av vilken orsak blev Paulus omvänd? Han som ju var en så stark, kraftig förföljare av det kristna. Varför blev just han omvänd? Han som andades hot och mordlust mot lärjungarna. Han ju hade ju godkänt steningen av Stefanus. Det kan vi läsa om i Apostlagärningarna 6. Han hade kastat kristna i fängelse. Röstat för deras avrättelse, som jag nämnde tidigare. Men orsaken till detta finner vi i Apostlagärningarna 9. Där Herren talar till Ananias som hade precis samma fråga. Varför har Paulus blivit omvänd? Så här står det. Gå. För han är mitt utvalda redskap för att bära fram mitt namn inför hedningarna och kungar och Israels barn. Och jag ska själv visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Det var alltså för detta syfte, denna orsak som Paulus blev omvänd, som han blev kallad till att vara en apostel för Jesus. För att spendera resten av sitt liv i Kristi tjänst. Att predika, att plantera församlingar. Och genom det, genom att utstå fängelse, hugg och slag, stening, piskning, skeppsbrott, mordhot, livsfara. Ja, och till slut så fick han förhärliga sin herre genom att dö martyrdöden. Och det var genom detta arbete, genom att predika evangelium, genom att plantera församlingar, resa runt i stora delar av Romarriket som evangeliet kom att spridas långt utanför Israels gränser. Så detta är alltså författaren till första Korintierbrevet. Eller egentligen är det ena författarna, för att vi läser här i slutet av vers 1 om en annan som nämns vid namn. Sostenes. Vem är Sostenes? Det finns en Sostenes som nämns i Apostlagärningarna 18. Om det rör sig om samma Sostenes är omöjligt att veta. Vi har ingen som helst data, inget bevis för att kunna påstå det. Men i och med att Sostenes nämns här i första Korintierbrevet och att han nämns i Apostlagärningarna 18 som handlar om Korint, om Paulus resa till Korint, så finns det en stark anledning att tro att det är samma person. Så vem är då denna Sostenes? Vi ska återkomma lite till Apostlagärningarna 18 och läsa om honom där. Men det vi kan kort konstatera är att han var synagogeföreståndare. Han var alltså en jude med mycket auktoritet. Han ledde synagogan, han var den som hade makt eller kontroll över den. Om vem som fick komma dit, om vem som fick lära där. Lite som en församlingsledare har auktoritet idag i församlingarna. Nå, denna Sostenes, han nämns inte som en troende i Apostlagärningarna 18, men här i första Korintierbrevet 1 så ser vi att han nämns som vår broder. Så vi får anta att Sostenes har omvänt sig, att han har kommit i tro, att han har följt Paulus till Efesus, eftersom det är där som detta brev skrivs, första Korintierbrevet. Men nu ska vi också beakta till vem detta brev skrevs. Till vem det skrevs. Vers 2 lyder: till Guds församling i Korint. I Korint. Så var är Korint då? Korint var och är ännu en stad i södra Grekland. Finns på ett smalt näs som binder ihop halvön Peloponnesos med resten av fastlandsgrekland. Om ni har en bibel så har ni oftast en karta i slutet på bibeln. Där kan ni kolla upp hur det Korint är oftast nämnt där. Finns utmärkt. Detta näs är bara 68 kilometer brett. Och det var det som band ihop då halvön Peloponnesos med resten av Grekland. Och detta näs skilde då Grekland, eller skilde den Saroniska viken som är en del av det Egeiska havet, vilket ligger mellan Italien och Grekland, från den Korintiska viken som är då en del av det Joniska havet, vilket skiljer Grekland från Turkiet. Så här har vi då en skärningspunkt mellan dels Italien och Rom i väst och Turkiet, Asien i öst. Och dessutom en skärningspunkt i Grekland mellan det södra Peloponnesos och den norra resten av Grekland. Därför är det lätt att inse att Korinth hade en strategisk viktig punkt. Det kom mycket folk som reste igenom just detta ställe. Många tog och istället för att resa runt Grekland söder om så tog de och kom till Korinth eller till hamnstaden egentligen, Kenkrea. Tog sin båt, släpade den över Neset 68 kilometer och satte den i havet på andra sidan. Detta för att just vattnet i södra Grekland är kända för att vara lömska, för att vara fulla på stormar. Och det sägs att vissa sjömän skrev sitt testamente förrän de reste runt södra Grekland. Så farlig var den resan. Så Korinth var alltså i skärningspunkten för handelsresande mellan Rom och Asien och för nord-sydlig riktning inom Grekland. Det istmiska spelen hölls också vid den här tiden i närheten av Korinth. Det kan vi jämföra med de olympiska spelen, vilket är betydligt mer kända. Vi har dem kvar idag i modern tappning. Det istmiska spelen var ett form av spel liknande det olympiska med många kampgrenar mellan unga män som kämpade för sin stads ära och för en viss summa pengar som segraren fick. Den styrdes av familjerna, de högsta familjerna i Korinth. Det var alltså en stad med influenser såväl över handel som över idrott. Som på den tiden hade en annan betydelse än vad den har idag för oss. Även fast idrotten fortsättningsvis är någonting som åtminstone påverkar väldigt många. Och som får oss att gå igång och heja på vårt land. Även på den tiden, men i en annorlunda, mer militär synvinkel hade dessa idrotter en betydelse. Så både handelstrafiken och dessa spel gjorde att många människor rörde sig i och omkring Korinth på den här tiden, vilket gjorde till att staden var en stor stad under första århundradet. Det ledde till att Korinth också blev en omoralisk stad, en stad fylld på synd och laster. Det var så illa så att begreppet att leva korintiskt innebar att leva utsvävande. Det var synonymt med grov omoral, med fylleri. När man talade om korintiska flickor så menade man prostituerade. Och detta ser vi också i kapitel 6 i första Korintierbrevet där. I vers 9-10 så nämner Paulus listan på synder som korintierna själva hade blivit frälsta från. Där omnämns bland annat fylleri, där omnämns homosexualitet, där omnämns sexuell omoral och allt möjligt sådant. Korinth var alltså på många sätt en metropol, en storstad, en av de största i hela romarriket. Det var huvudstad för provinsen Achaia, alltså södra Grekland. Och den plågades av stora laster. Och detta kom också att påverka det kristna som bodde där. Deras problem som jag nämnde om här i första Korintierbrevet kapitel 6 tyder på att de själva hade varit sådana som korintierna var. Levde i laster, levde i kötslighet, världslighet. Och detta ser vi också genom hela kapitlet. Det är fortsättningsvis ett problem bland korintierna. Någonting som Paulus om och om igen tillrättavisar dem för. Så det var alltså denna stad som Paulus skrev ett brev till. Och han kom till denna stad under det som vi kallar för Paulus andra missionsresa. I början av 50-talet. Efter Kristus. Apostlagärningarna berättar för oss om detta tillfälle. Jag tänkte att vi skulle slå upp det och läsa det tillsammans. Det är Apostlagärningarna 17. Vi börjar där, egentligen det är 18 då han kommer till Korinth, men vi ska börja i 17 för att se Paulus resa i Grekland. Så vi börjar i vers 1, kapitel 17 av Apostlagärningarna. Det tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessaloniki där judarna hade en synagoga. Det är alltså Paulus och Silas. Paulus besökte dem som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte, denne Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias. Några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och fick med sig en del onda män från gatan och samlade en mobb till upplopp i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas för att släpa dem ut till folkmassan. När de inte fann dem drog de med sig Jason och några andra bröder till stadens styrande och skrek: nu är det här också, det som har vänt upp och ner på hela världen. Och Jason har tagit emot dem. De gör tvärt emot kejsarens påbud allihop och säger att en annan är kung, en som heter Jesus. Folket och det styrande blev oroliga när de hörde detta. Och det lät Jason och de andra betala borgen innan det frigavs. Redan samma natt skickade bröderna iväg både Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Folket där var öppnare än det i Thessalonike. De tog emot ordet med stor villighet och forskade varje dag i skrifterna för att se om det stämde. Många av dem kom till tro, likaså ett stort antal ansedda grekiska kvinnor och män. Men när judarna i Thessalonike fick veta att Paulus förkunnade Guds ord också i Berea, kom de dit och spred oro och hetsade upp folket. Bröderna sände då genast iväg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Paulus vägvisare förde honom ända till Aten och vände sedan tillbaka med besked till Silas och Timoteus att komma till honom så snart som möjligt. Medan Paulus väntade på dem i Aten blev han upprörd i sin ande, och när han såg hur full staden var med avgudar, när han såg hur full staden var med avgudabilder. Han samtalade därför i synagogan med judarna och med dem som vördade Gud, och dessutom varje dag på torget med dem som han träffade där. Jag kan ta en paus där. Detta är alltså en inblick i hur det gick till då Paulus reste runt i Grekland då han predikade evangeliet, om det motstånd han fick utstå från judarna, hur det blev avundsjuka på Paulus på det evangelium han förkunnade när de såg hur många judar och greker som kom till tro. Faktum är att motståndet blev så stort så att det följde Paulus från stad till stad för att köra ut honom därifrån. Men judarna var inte det enda som förkastade Paulus. I Aten läser vi följande, vi fortsätter i vers 15. Paulus ställde sig då mitt på Areopagen och sade: atenare, jag ser att ni på alla sätt är mycket religiösa. När jag gick omkring och studerade era gudabilder fann jag nämligen också ett altare med inskriften åt en okänd gud. Det ni tillber utan att känna, det förkunnar jag nu för er. Så hoppar vi till slutet, vers 32. När de hörde Paulus tala om uppståndelse från de döda började några håna honom, medan andra sade: vi vill höra dig tala om detta igen. Med detta lämnade Paulus dem. Men några anslöt sig till honom och kom till tro. Bland dem var Dionysius, som var medlem av Areopagen, och en kvinna som hette Damaris och några till. Aten var, liksom många andra grekiska städer, fullt av filosofer, fullt av tänkare, debattörer. Paulus kallade den för mycket religiösa. De hade många statyer till olika gudar, många tempel, många religiösa hus där människor från olika delar av världen kunde tillbe just sin gud. De hade till och med rest ett altare åt en okänd gud. Men uppståndelsen från de döda och evangeliet om Jesus Kristus för judarna en stötesten. Detta blev för judarna en dårskap. De hånade Paulus och de visade stor likgiltighet mot det han undervisade om. Paulus har detta i tanken när han senare skrev i första Korintierbrevet i vers 20 om judarna och grekerna med orden: var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är världens debattörer? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Det var alltså i detta läge som Paulus kommer till Korint. Han har varit i norra Grekland, eller i Makedonien som det heter i Bibeln, Filippi. Han har varit i Thessalonike, i Berea, så han kommit till Aten. Och nu kommer han då till Korint. Vänd till Apostlagärningarna 18, vers 1, så ska vi läsa om det. Sedan lämnade Paulus Aten och kom till Korint. Där träffade han en jude vid namn Aquila, född i Pontus, och hans hustru Priscilla. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade befallt att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då de hade samma yrke stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Varje sabbat förde han samtal i synagogan och försökte övertyga både judar och greker. När Silas och Timoteus kom ner från Makedonien var Paulus fullt upptagen med att förkunna ordet och vittna för judarna att Jesus är Messias. Men när de gick emot honom och hånade honom skakade han av dammet från sina kläder och sade till dem: ert blod ska komma över era egna huvuden. Jag är utan skuld. Från och med nu går jag till hedningarna. Han gick därifrån och tog in hos Titius Justus, en man som vördade Gud och som hade ett hus alldeles in till synagogan. Crispus, föreståndaren för synagogan, och hela hans familj kom till tro på Herren. Även många andra korintier som lyssnade kom till tro och döptes. En natt sade Herren i en syn till Paulus: var inte rädd, utan tala och låt dig inte tystas. Jag är med dig. Ingen ska röra dig eller skada dig, för jag har mycket folk här i staden. Han stannade hos dem i 1 år och 6 månader och undervisade Guds ord. När Gallio var ståthållare i Akaja gick judarna till gemensamt angrepp mot Paulus och drog honom inför domstol och sade: den här mannen förleder folk till att dyrka Gud på ett sätt som är mot lagen. Paulus skulle just öppna munnen när Gallio sade till judarna: hade det handlat om något brott eller illdåd skulle jag naturligtvis ta upp ert klagomål, ni judar. Men gäller det tvistefrågor om ord och namn och er egen lag, då får ni själva ta hand om det. I sådana tvister tänker jag inte vara domare. Och han skickade ut dem från domstolen. Alla grep då synagogföreståndaren Sostenes och misshandlade honom mitt framför domarsätet utan att Gallio brydde sig om det. Paulus stannade i Korint ännu en tid innan han tog avsked av bröderna och avseglade mot Syrien i sällskap med Priscilla och Aquila. I Kenkrea hade han dessförinnan låtit raka sitt huvud eftersom han avlagt ett löfte. Slutar där. Här ser vi då hur Paulus för första gången kommer till Korint. Hans missionerande där, hans tjänst där. Det första vi bör notera är paret Priscilla och Aquila. Dessa var, som det står i texten, nyligen inflyttade från Rom. De hade tvingats bort därifrån genom ett kejserligt påbud. De var också tältmakare, precis som Paulus. Och detta par kom senare också att arbeta med Paulus. De lämnade Korint och reste med honom till Efesus, som det 18 kapitlet berättar för oss. Senare tog de emot en bildad jude just i Efesus, en jude vid namn Apollos. Apollos kom sen att bli en av ledarna i Korint, församlingen i Korint. Står om detta i slutet av det här 18 kapitlet. Och och det ledde också till att församlingen kom att splittras. Kommer att läsa om det i kommande predikningar. Vissa höll sig till Paulus som hade varit hos dem. Vissa höll sig till Apollos som kom dit som pastor för den församlingen där. Vissa höll sig till Kefas, alltså Petrus. Och vissa höll sig till Kristus. Det har uppstått splittringar i den här församlingen som Paulus hade varit med och grundat. Priscilla och Aquila var alltså två av Paulus närmsta medarbetare, hans närmsta vänner. Han refererar till detta par i slutet av första Korintierbrevet, i slutet av Romarbrevet, i andra Timoteusbrev. Och så har vi läst om de här i apostlagärningarna. Det var alltså ett inflytelserikt missionärspar för urkyrkan som hjälpte Paulus många gånger under hans resor och hans tjänst. Det andra vi bör notera är att Paulus undervisade och predikade i Korint, eller hur han undervisade och predikade. Liksom i det andra grekiska städerna där han tidigare varit, så började med att han gick till synagogan och han undervisade judarna där. Men sedan när judarna förkastade honom, förkastade det han lärde, skakade han av dammet av sina kläder och sa att nu går han till hedningarna. Ert blod ska komma över era egna huvuden. Detta kan låta dramatiskt, men vi ser ju i texten att han gick in till nästa hus bredvid synagogen. Så det var inte mer än att han gick ut ur synagogen och in i nästa hus. Och detta var ju förstås ett tecken på ett förkastande av de otroende judarna som inte ville tro. Att Paulus fortsättningsvis undervisade, predikade, men nu gick han inte längre till synagogan. Nu gick han inte längre till den plats där judarna samlades för att tillbe Gud. Utan han gick in till den som bodde bredvid, till Titius Justus. Så det tredje vi bör notera är vilka som omnämns här i Apostlagärningarna 18 som det första troende. Som jag nämnde, Titius Justus var en av dem. Han hade ett hus bredvid synagogan där Paulus nu tog in. En annan som omnämns är Crispus och hela hans familj. Crispus var föreståndare för synagogan. Och jag får anta att han inte var det efter att han hade kommit i tro. Eftersom vi läser om Sostenes här som nämns som synagogföreståndare. Och det vi bör notera också är att det var många andra greker och judar som kom till tro. Men det står inte att det var greker och judar, utan det står korintier. Och detta är en viktig poäng. Det visar oss att evangeliet inte är bara till judar. Och inte bara till greker eller till romare. Utan det var till korintierna. Det var alltså till alla folkgrupper i Korint. Och som vi kommer ihåg så var Korint en stad där det kom många handelsresande igenom. Det fanns många olika folkslag i Korint. Judarna var bara en folkgrupp bland många. Och Paulus predikar nu till alla korintier. Inte bara till judarna, utan till alla. Och till näst bör vi också notera att Paulus stannade hos dem i 1,5 år. 1,5 år. Till skillnad från de andra platserna i Grekland, de som vi läste om i kapitel 17 här i Apostlagärningarna, så kunde Paulus stanna en längre tid i Korint. Här så kunde inte judarna direkt köra ut honom ur staden. Han hade möjlighet att stanna här och undervisa och grunda en församling. Att judarna försökte förhindra honom vet vi av att det uppstår en orolighet här i kapitel 18. Han dras inför Gallio, ståthållaren i Akaja, som sen avvisar deras anklagelser med att det är någonting som hör till den judiska religionen. Så judarna var fortsättningsvis ettriga och försökte stoppa Paulus, men genom Guds försyn fick han stanna hos dem i 1,5 år. Och det är också det femte vi bör notera, att Paulus fortsättningsvis hade motgångar. Att judarna fortsättningsvis motarbetade honom. Att de försökte stoppa honom. Att de försökte få honom fängslad. Det hände redan i Filippi. Att de försökte få honom att de anklagade honom inför ståthållaren. Det hände här i Korint. Men han var inte den enda att utstå detta motstånd. Vi läste om Sostenes här, som det står om att han blev misshandlad av folket. Vem det är som misshandlar honom och varför de gjorde det, det står inte i texten, så det vet vi inte. Men det vi kan se från den här texten är att andra än Paulus också fick utstå motstånd. Alla sådana som associerade med Paulus, som blev kristna, som trodde på Jesus, fick utstå motstånd. Sostenes blev misshandlad. I Filippi så hade Silas och Paulus båda blivit kastade i fängelse. I Efesos så hade Gaius och Aristarchus blivit inslepade på teatern och blivit anklagade. Och Jason, som vi också läste om, han blev också anklagad av en rasande folkhop, en mobb kom och drog honom inför det styrande i staden. Och han fick betala pengar för att bli frigiven. Så när alltså korintierna får detta brev av Paulus och Sostenes, detta första korintierbrev, så inser det att detta brev är skrivet av två av Herrens tjänare som fått lida mycket. Det är inte bara Paulus som vi vet att han fick utstå mycket motstånd, mycket motgångar. Han led skeppsbrott, han blev misshandlad, han blev stenad, han blev piskad, han blev fängslad. Även Sostenes blev misshandlad. Så när nu dessa två bröder skriver till församlingen i Korint, så vet de att det är två älskade Herrens tjänare som skriver till det. Det är två som har fått lida i Korint för att församlingen där skulle bli etablerad. Även Sostenes, han som hade varit föreståndare för synagogan, hade fått lida. Så det som tar emot det här brevet inser att här har vi två vördade bröder. Vi bör lyssna till vad de säger. Det är inte en slump att det är just Sostenes som nämns som författare, medförfattare med Paulus till första Korintierbrevet. Så det om Korint och vem som tog emot det. Ska jag nu kort se på tidpunkten för detta brev när det skrevs, vilket går att ana från det sista kapitlet i första Korintierbrevet. Ni vill vända dit, så ska vi läsa några verser därifrån också. Kapitel 16 alltså, i första Korintierbrevet. Från vers 5 kan vi läsa. Jag tänker komma till er när jag har rest genom Makedonien, för jag tar vägen över Makedonien. Men hos er stannar jag en tid om det går, kanske hela vintern, så att ni får utrusta mig för fortsatt färd, vart det nu blir. Jag vill inte besöka er nu på genomresa, för jag hoppas kunna stanna hos er om Herren tillåter. I Efesos stannar jag till pingst, för en dörr står öppen för mig till ett stort och omfattande arbete, och motståndarna är många. Så här ser vi att Paulus skriver detta brev från Efesos. I Efesos stannar jag. Han meddelar att han ämnar komma till Korint efter en resa genom Makedonien, alltså norra Grekland. Och han ämnar stanna där en viss tid över vintern. Och detta är det som hände under det som kallas för Paulus tredje missionsresa. Då han hade rest genom hela Turkiet, genom inlandet, och kommit till Efesos. Och nu hade han stannat där i 3 år, som det står om i Apostlagärningarna 20. Och så skulle han resa vidare genom Grekland till Korint och sen vidare till Jerusalem. Det har alltså gått flera år mellan Paulus första besök i staden och då han skriver detta brev. Det betyder då inte att församlingen i Korint och Paulus inte var i kontakt med varandra. Paulus nämner här i första Korintierbrevet i kapitel 5, vers 9, säger han: i mitt brev till er skrev jag att ni inte ska umgås med sexuellt omoraliska människor. Paulus har alltså under den här tiden skrivit ett annat brev till korintierna. Och detta brev brukar kallas för det förlorade brevet, eftersom vi inte har några referenser eller någon historisk data av just detta brev. Det har helt enkelt genom Guds försyn blivit förlorat. Vi vet inte vad det innehåller. Detta är den enda referensen till det. Och vi vet också att korintierna hade skrivit till Paulus. Han skriver i kapitel 7, vers 1, när det gäller det ni skrev. Så vi ser alltså att korintierna och Paulus har haft brevkontakt med varandra. De har haft återkommande kontakt om det som händer där. Så från apostlagärningarna 18 kunde vi läsa att den romerska ståthållaren i Achaia hette Gallio. Och han var ståthållare egentligen bara ett år. Vilket gör att vi mycket exakt kan fastställa att Paulus var i Korint i början av 50-talet eller år 51 efter Kristus, då Gallio just var ståthållare där. Och baserat på det så är det alltså mycket troligt att Paulus skrev detta brev ungefär i mitten av 50-talet, 54 eller 55 efter Kristus. Nå, det här är ju trivialt kan man tänka sig. Så varför är allt detta viktigt? Varför behöver vi veta vem är Paulus, vem är Sostenes, vem var korintierna, när skrevs det, varför har detta en betydelse? Jo, det visar oss att Paulus här har nått en hög ålder, om vi börjar med tidpunkten. 55 efter Kristus betyder att han antagligen var 50, kanske 60 års ålder. Han var alltså en äldre man redan. Han var inte en ung man som kom med mycket energi. Nu ska vi göra en stor förändring i Korint. Den hade varit där. Han är inte en ung man då han skriver till dem. Han har inte stor karisma. Han är inte den stora ledaren som man skulle kunna tänka sig att en kristen ledare på den tiden skulle ha varit. Nej, han är en äldre man. Han har varit med om mycket svårigheter, som vi konstaterat tidigare. Antagligen så lider han av en ögonskada av något slag som förhindrar honom från att skriva brevet själv. Det är Sostenes som han nedtecknade. Han vet också att han antagligen inte har många år kvar att leva. Detta börjar vara slutet av hans liv. Det börjar vara hans sista chanser att få undervisa korintierna, lärjungarna som han har varit med om att undervisa tidigare, församlingen som han har varit med om att grunda. Så brevet är alltså rikt på pastoral omsorg. Man får lätt uppfattningen om att Paulus är en hård, en sträng man som tar fasta bara på massa små saker, en massa synder. Men sanningen är att Paulus har en djup kärlek för just korintierna, för det troende där. När han nås om nyheter om splittringar, om sexuell omoral, om kötslighet, om världslighet, så skriver han tillbaks till dem med skarpa ord. Hur stor kärlek och närhet Paulus har till korintierna ser man kapitel 4 där han skriver: Jag skriver inte det här för att få er att skämmas, utan för att förmana er som mina älskade barn. För även om ni skulle ha tiotusentals uppfostrare i Kristus, så har ni ändå inte många fäder. Det var jag som i Kristus Jesus födde er till liv genom evangeliet. Därför ber jag, bli mina efterföljare. Och det finns en viktig poäng för oss här att ta fasta på. Det är vikten av rätt undervisning, av pastoral omsorg, av bibliskt ledarskap, för att undvika falska läror, för att undvika splittringar, för att undvika världslighet, för att undvika en svalnande kärlek till medbröderna och till vår Herre, till kroppen och till huvudet. Många kristna förstår inte att deras andliga hälsa, den lider kraftigt av att de har en brist på Guds ord, att de har en brist på biblisk kunskap, att de har en brist på bibliska ledare, av frånvaro av biblisk rådgivning. Paulus, som den andliga fader han var för många av dessa korintier, så han fullkomligen utgjuter sitt hjärta i detta brev Han vill ta vara på de få tillfällen han har kvar att undervisa dem, att uppfostra dem. Så som vi tar vara på varje tillfälle att uppfostra våra kära barn. Under den korta tid vi har dem så ville Paulus ta vara på det tillfälle han hade med korintierna. De var dyrbara för honom. Och han hade en längtan av att komma tillbaka till dem. Det ser vi här i slutet på första Korintierbrevet. Att han vill stanna hos dem en längre tid. Inte bara en genomresa. Utan stanna hos dem över vintern. Ja, han ansåg den faktiskt så dyrbar att han skickade både Apollos och Timoteus till dem. Två av hans kanske främsta medarbetare. Två av dem som bäst kände till skrifterna. Så dyrbara var det för honom att han skickade dessa två till Korint för att leda dem, för att undervisa dem. Detta ser vi att det kommer från Paulus eget hjärta. Han har en stor längtan och en stor sorg för dessa korintier som verkar vara så snabba på att falla tillbaka i synden. Så här ser vi då vikten av biblisk utläggande predikan. Det är inte för att vi gillar att gräva ner oss i biblisk historia. Det är också tämligen roligt, visst är det för vissa av oss. Det är inte för att vi gillar att studera varje nyans av varje ord. Vissa tycker om att studera språk, grekiska och hebreiska. Vissa gör det inte. Det är inte för att vi gillar att forska timtals i alla olika typer av kommentarer till varje biblisk bok och hitta varje betydelse som vi gör det. Det är för att motarbeta falska läror som vi gör det. För att förhindra splittringar. Som vi gör det. För att ge andlig näring åt Guds folk. Vilken vers brukar vi citera som orsak till att vi predikar så, med så stor fokus på Bibeln? Här i den här församlingen. Hosea 4:6. Mitt folk går under av brist på kunskap. Mitt folk går under av brist på kunskap. Varför är det så många kristna, svaga idag? Varför är det så lätt för en kristen att kastas hit och dit av varje vindkast i läran? Varför ser vi otro och skepticism göra intåg i allt fler kristna kyrkor och samfund? Allt fler vänder sig bort från Bibeln, har en låg syn på Bibeln. Omfattar sådant som går egentligen rakt emot Guds ord. Är det på grund av upplysningstiden? Eller rationalismen av vetenskapen? En del orsaker man kanske finna i just dessa händelser. Men den främsta orsaken till vår tids, åtminstone den västra världens, västvärldens svaga kristendom, är det att vi inte vet vad Bibeln säger. Det är bristen på biblisk utläggande predikan. Bristen på bibliska ledare. Vi lever i en generation som har mer tillgång till Guds ord än någonsin tidigare. Vi har alla en telefon som vi kan när som helst ladda ner en bibelapp och läsa vad Gud säger till oss. På vilket språk vi än vill. Och ändå är okunskapen bland dagens generation större än den någonsin har varit. Har inte tidigare generationers bibliska undervisning ersatts av nöjen, politik, musikshower? Ja, till och med rockkonserter, blinkande lampor, rökridåer, kanske också social gemenskap. Hur många församlingarna i detta land spenderar mer än 5 minuter åt att läsa Guds ord offentligt? Hur många predikar ordet direkt ur Bibeln? Hur många samlas I hur många församlingar samlas ens när på majoriteten av alla församlingsmedlemmar? I hur många församlingar har man regelbunden katechesundervisning? Hur många församlingar och dess medlemmar känner ens till sina bekännelseskrifter? Allt detta är huvudorsaken till att dagens generation är svältfödda på biblisk kunskap. Vem är Gud? Vem är treenigheten? Vad är evangeliet? Vem är människan? Vad har hon för läge inför Gud? Varför behövs korset? Vad innebar det? Vad ledde det till? Sådant som är fundamentalt för en kristen att veta. Som varje kristen borde veta. Om man inte ens vet detta, hur kan man då tro att man ska stå emot kristendomens största motståndare? Hur ska vi kunna svara en muslim, eller en jude, eller en mormon, eller Jehovas vittne, eller en polyteist, eller en panteist, eller en ateist, eller en agnostiker, när det kommer med sina argument, med sina invändningar? Vet du inte att dessa motståndare till kristendomen många gånger är ivrigare att studera, att ta reda på, att samla in kunskap och att lära sig, till och med från Bibeln, mer än vad vi kristna är? Hur kan vi då stå emot eller försvara oss mot denna världens vishet, mot dess vältalighet? Hur ska vi kunna stå emot ens ögonens och köttets begär när vi inte vet vad som är faderns vilja eller djävulens förförande, när vi inte kan skilja på sanningens ljus i Kristus och Satan förklädd som en ljusets ängel? Så om du är kristen, ta väl vara på varje tillfälle att söka vishetens och kunskapens ande genom att ivrigt studera Guds ord. Älskar du din Herre? Sök då varje tillfälle att behaga honom genom att lära dig hans vilja och följa den. Eller behöver du som korintierna en Paulus som kommer till dig med riset, med skarp tillrättavisning, för att inte falla i världslighet, i köttets fördärv? Vi som tror har alla någon andlig fader, någon andlig förälder som har bett för oss, som har bönfallit inför Gud just för oss. Fader, fräls den där personen, fräls henne, fräls honom. Ska vi tacka dessa andliga föräldrar för deras bönfallande, för deras uthållighet och trofasthet, genom att inte läsa Bibeln, genom att inte lära känna Gud, genom att inte lära känna hans ord? Ska vi återgälda dem på detta sätt, eller ska vi visa tacksamhet mot vår Herre som har frälst oss från våra synder genom att fortsätta att leva i dem? Så vänd om till din första kärlek. Kom ihåg att du blev frälst från att med säkerhet dömas till evigt fördärv, till ett rättvist straff, till att nu få liv och salighet i evighet. Även om vi som tror blir, även vi som tror ska bli dömda för det vi gör, inte så att vi kan förlora vår frälsning, men så att vi kan gå miste om många välsignelser, stor nåd och stor belöning. Gud har satt oss till att vara salt och ljus i världen. Men som vår Herre säger, om saltet förlorar sin sälta, vad duger det då till en annat än att kastas ut och bli nedtrampat? Så vänd om till din Herre, han som reste upp ett folk från det mest omoraliska av städer här i Korint. Det sexuellt omoraliska, avgudadyrkarna, äktenskapsbrytarna, homosexuella, tjuvar, giriga, drinkare, förtalare, utsugare. Det fick bära hans namn. Det fick bli Kristi efterföljare. Det fick sprida evangelium, som är goda nyheter. Han förväntar sig också att vi ska göra det idag. Vi lever inte i ett Korint. Men vi är precis som korintierna tvungna. Ja, vi bör predika evangelium för alla människor. Låt detta vara ett tillfälle för dig att söka Gud. Att korsfästa din synd. Och att leva för rättfärdigheten. Amen. Låt oss be. Kära himmelske far. Vi vill denna stund och denna söndag komma inför ditt ansikte. Vi bekänner att vi inte har älskat dig som vi borde. Att vi inte har sökt dig i ditt ord. Att vi inte har lärt oss din vilja med all vår kraft. Med hela vår själ. Med hela vårt hjärta. Med hela vårt förstånd. Så att vi kan följa den. Så att vi kan leva i den. Så att vi kan bli dina ljus i denna värld. Ditt salt i världen. Far, förlåt oss för vår otro. För våra många svagheter. För våra brister. Förbarma dig över oss denna söndag. Ta vara på detta tillfälle. Väck i oss alla en längtan efter att föra ut evangeliet. Att ta vara på varje tillfälle. Att korsfästa synden. Att leva för rättfärdigheten. Fader, jag ber för oss alla. För alla som är troende. Verka i oss. Genom den heliga ande. Och för dem som inte tror på dig, far. Fräls dem. Ta fasta på deras hjärta. Låt dem inte få frid förrän de kommer till dig. Försonar sig med dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Och far, låt ditt ord ringa i deras öron. Må de inte kunna sova. Må de inte kunna äta. Må de inte kunna leva förrän de har fått frid genom Jesus Kristus. Må du frälsa den, far. Må din ande verka i denna tid. Frälsa ett stort folk. Vet att du är mäktig att frälsa. Gör detta. Bland detta folk i denna tid. Förhärliga dig själv. Vi ber allt detta i Jesu namn. Amen.